Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Here we go. Yo, kära Patreons, Fåleberg här, hur har ni det? Vi är inne i Fight Week för UFC 300. Är det här det bästa UFC någonsin har erbjudit? Eller var UFC 100 bättre eller UFC 200 bättre? Det är den stora frågan. Men det är inte det jag ska prata om här idag. Jag ska inte prata om UFC 300. Utan jag är här för att summera UFC Fight Night 240 Allen vs Curtis, nummer 2 i ordningen. Och jag kommer att summera UFC 300. Jag kommer att summera, eller snacka upp rättare sagt, varendaste fight för UFC 300. Låter det intressant? Vad kul. För att imorgon, då släpps avsnittet då jag går igenom prelims av UFC 300. Och det hittar ni på Patreon. Senare i veckan, typ fredag, då kommer jag att summera huvudkortet. Och det är fritt för alla. Här. Men vill ni höra när jag snackar upp prelims för UFC 300, då signar ni upp er på Patreon. Och då signar man upp sig på tier 2 alternativt tier 3 för att kunna lyssna på det. Så att där har ni det. Vill ni höra mitt uppsnack om prelims, då signar man upp sig på Patreon. Ni har länken i bion, ni känner redan till allt det här. Så att välkomna till Patreon. Men innan jag går in på det som är matchen mot Allen vs Curtis, vilket för övrigt var en sjukt bra match, så tror jag ni förstår vad jag kommer prata om här. Jag ger några sekunder och typ så här, bara tänka. Och sen bara, vad är det jag vill ta upp? Jag tänkte vi skulle börja den här dagen med att prata om John Jones. Jag vet inte om någon av er har missat det. Det finns säkert några av er som kanske bara lyssnar på podden och inte är inne och kollar runt MMA-nyheter. Men jag tror nog att typ alla av er här har sett att John Jones då ska ha hotat någon av de här som ska kommit att testa honom för doping. Han har själv kommit ut med en text och en övervakningsvideo där de går ut ur huset och allting ser ju bra ut och jag tror väl att det var någon high five där också och så. Och John Jones menar ju då att det här är bara totalt lite på. Han är helt oskyldig. Jag har läst lite kommentarer också. Jag tycker det är ganska kul att se vad folk står vad gäller det här och det råder verkligen delade meningar. Det finns de som är på den linjen som jag är och de som är på en annan linje. Och ja, summa summarum är i alla fall, John Jones säger själv att det var någon, jag fattade inte om de firade en födelsedag och att han låg och sov. Vilket, det låter bara så här underligt att det firas en födelsedag och att han ligger och sover. Och han blir väckt ur det här och blir väl då lite besvärad och irriterad och ska då ha använt sig av profanities, med andra ord svordomar. Men enligt dem själv då, om jag fattar det här rätt, så ska det ha varit en man och en kvinna och kvinnan ska ha känt sig hotad, varpå han då ska ha tagit typ hennes telefon. Han har sagt att han ska mörda henne. Det är vad hon säger. Det här blir så här, blir ord mot ord liksom. Men när det gäller John Jones, va, så det här är ju inte första gången en sån här grej händer. Vi vet att det var inte jättemånga år sedan som John Jones blev gripen av polis i Vegas, och han liksom skallar deras bil. Han har även suttit och sagt att han skulle vilja ta sig an allihopa för att se om de hade en chans mot honom. Så att jag menar, han har ju ändå ett, ska vi säga, ett register av otroligt udda omständigheter där han har betett sig riktigt jävla illa. Sen när jag träffade John Jones, sjukt trevlig, otroligt trevlig, ser en, hälsar på en dagen efter, uppmärksammar en, otroligt trevlig. Det är också tyvärr lite det som narcissister brukar ha en sån otroligt bra förmåga, att vara så otroligt trevliga, och man upplever dem som fantastiska personer och så godhjärtade. Oj, jag har aldrig träffat en bättre människa än den här människan. Men bakom lyckta dörrar, då kommer liksom den riktiga personen fram, och det är oftast en skitmänniska. Så att efter, alltså, hade det varit första gången en sån här incident hände, då hade jag kunnat kanske vara så, det är någonting konstigt här. Men samtidigt det här med att han lägger upp en övervakningskameravideo är ju det att han är ju jättemedveten om att den där övervakningskameravideon är där, och han kan ju också stått och bett om ursäkt, oj förlåt, bla bla, ditt och datt, och de går okej, hej då, de är jätte, tycker bara att det är väldigt bra att gå därifrån. Och så lägger han upp det. Titta vad bra det var här. Det betyder ju att allting som har skett här innan måste ju ha varit minst lika bra. Jag köper inte det argumentet. Jag gör inte det. Det är väldigt lätt att spela inför en kamera som man är medveten om, och det är väldigt lätt att dela en video där folk inte vet att det finns en kamera. Så att jag är nog på den linjen att köper nog inte den här kameragrejen som värsta beviset. Betyder det att jag tror på exakt allting som den här personen påstår ska hända där inne? Det vet jag inte. Det vet jag inte. Men återigen, det här är inte första gången John Jones hamnar i blåsväder, och det här är inte första gången han beter sig liksom illa mot ett sånt här typ av folk då. Nu slänger jag in liksom lite jobb inom lag och rättvisa. Nu är det inte kanske det de gör. Det här är de testar honom för doping, men ni förstår vad jag menar liksom. Jag menar, börjar man skalla en polisbil liksom, då någonting står inte rätt till. Börjar man säga att man vill fightas mot typ så här 7 poliser och se om de har en möjlighet, alltså det är också så här, någonting står inte rätt till. Det är bara tragiskt på något vänster att de här grejerna hela tiden dyker upp runt Jones. Alltså det man, jag vet inte vad det är som är med den killen, men någonting är ju riktigt skevt. Så vi får väl helt enkelt bara se vad som händer med det här. Vi får se vad som händer. Tydligen då, det han ska ha sagt enligt den här kvinnan är: why you fucking people come so early? Do you know what happens to people who come to my house? They end up dead. Ja, det kan ju då menas som att nej, men det var ingen mordhot, utan det är bara liksom att man kan inte bara komma och knacka på någon hur som helst. Men ska vi vara helt ärliga, så det är ett indirekt mordhot om det är så han har formulerat sig. Och klockan ska ha varit så här 4 på dagen, så jag vet inte riktigt vad det är som är tidigt, men ja, det är skevt. Det är väldigt skevt. Jag vet inte vad er åsikt är. Vad tycker ni? Är John Jones oskyldig i den här instansen, eller känner ni också att okej, ännu en gång Jones, liksom alla de här så kallade älsen som han tar utanför buren, han har en lång förlustsvit där. Väldigt lång förlustsvit. Ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Men där har ni det, och där har ni väl min tanke och min åsikt om det som har hänt John Jones här i gårdagarna. Yes, let's move on. Brendan Allen, Chris Curtis möttes för andra gången. Chris Curtis är den senaste personen att, nu ska jag dubbelkolla bara så jag inte säger fel där, men jag tror att han är den senaste personen att besegra Brendan Allen, och att efter det så gick Brendan Allen på en exakt och möttes december 2021, och sen dess har han nu då radat upp 7 vinster, varav 5 avslut via Rear Naked Choke. Han försökte spå den där Rear Naked Choke så många gånger. Och jag vet inte om det är så att Chris Curtis försvar mot Rear Naked Choken är så otroligt bra, eller om det bara är så att Chris Curtis har en sån sjukt grova traps, jätteliten hals, att det går liksom inte att komma emellan där. Jag vet inte riktigt. Jag är lite kluven till vad som är vad. Men han försvarade det varje gång. Han gjorde det skitbra. Han hade en ruskig förmåga också att explodera ur, vilket jag tyckte var bra med Chris Curtis. Det lyftes också, jag visste inte heller det. Han har tydligen, eller har bland det bästa nedtagningsförsvaret i mellanvikt, om jag inte missuppfattade det där helt fel. Så att, alltså bra, jävla bra match måste jag säga. Det var sjukt spännande. Det ledde till ett delat domslut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jag lutar väl personligen efter att ha sett det att det var Allen som vann. Jag tycker att det var, hade sina stunder då det var jämnt, väldigt jämnt. Jag tror att det var någon domare som hade gett typ Allen alla ronder utom ett. Det vet jag inte riktigt om jag håller med om, men det är verkligen en match jag skulle behöva se om. Jag tror också att hade matchen varit 30 sekunder längre så hade Brendan Allen avslutat Chris Curtis, och det är ju för att det ser ut som att det är i slutet på ronden med knappt, om det var 20 eller 30 sekunder kvar, så ser man att någonting händer med baksida lår. Alltså jag tror att han drog sin hamstring, och han säger väl det sen också, han har ju sjukt ont. Så att ja, jag vet inte. Jag har inget riktigt problem med att den här matchen gick till Brendan Allen, faktiskt inte. Han skulle ju då egentligen möta Marvin Vettori hoppar av, så på kort varsel kliver Chris Curtis in. Nu vet jag inte exakt liksom, definitionen av kort varsel i det här läget, vad det var. Jag hade själv glömt bort att han var bokad mot Marvin Vettori först, men det är också tufft, alltså ändå så här, alltså Allen tar en sjuk risk, han är rankad sexa, möter Curtis som då är på 14:e plats i rankingen, har spöat honom tidigare. Det är en riskabel match, alltså väldigt, väldigt riskabel match för Allen. Så att det blir en kort varselfight för honom också, för att som han säger också, I was supposed to fight pillow hands, och så syftar han på Vittorio under mötet som Chris Curtis. Så det blir ju något annat, men det var också, att det jag gillade med den här matchen var också att det var tydligt att det fanns sån otrolig respekt mellan båda två. Verkligen, jag gillade det. Jag är inte värsta fan ibland med att man ska hålla på och krama om varandra. Jag har inget problem att man gör det i början på någon rond, men det här var bara sån total respekt mellan båda två, att så här, okej, bra, vi är i tredje ronden. Liksom. Jag tyckte också Allen creddade Curtis bra i slutet på matchen. Han sa att han ville fightas mot Duplessis. Och det här har ju då lett till lite kontrovers. Dels har ju då Marvin Vettori sagt att det var en skitmatch eller något i den stilen, och att han inte borde kalla ut champion och så vidare. Och där kan jag väl tycka att Marvin Vettori, hade nog kunnat formulera sig på ett annat sätt, speciellt med tanke på att han liksom var tvungen att dra sig ur matchen, så tror jag nog att han, det finns sätt att kritisera och sätt att kritisera, om man säger så. Men grejen är, tittar man på segersviten Allen har radat upp, hej, det finns definitivt ett case för att han har gjort sig förtjänt av en titelmatch. Kommer han få det? Nej. Det kommer han inte, utan det ser ju ut som att det blir Adesanya mot Dricus härnäst. Vi har Khamzat mot Whittaker ganska snart i juni, så det är fortfarande en bit kvar. Där är det sagt att den som vinner kommer få fighta som titeln. Vi får se hur det går. Khamzat har redan varit i ett sånt läge tidigare. Så att han kan vara en bit bort. Det kan vara så att Marvin Vittori måste gå ytterligare en match, och han lyfter väl själv att han gärna möter Sean Strickland. Det är också en match han har förlorat för övrigt. Han var öppen för att liksom ta den. Strickland är rankad tvåa. Strickland har ju, alltså Strickland också är så här, jag fattar inte snubben. Han drar ut någon tweet med att UFC filmade oss och vi sparrade, jag och Curtis sparrade, men jag lät honom vinna för att jag vill inte förstöra hans självförtroende innan han går in i en match. Han var helt trasig innan den här matchen, bla bla bla. Alltså dude, det finns gånger då man kanske inte behöver ha det manliga egot att jag vinner alltid när vi sparrar. Så hade jag sparrat på riktigt, så hade jag liksom, alltså det är också, där blir den här, jag gick ut med den här, om han är en snowflake, där har vi den här skörheten med honom. Det var någon kommentar jag läste när någon undrade, is he on the spectrum? Och ja, fan, jag börjar undra alltså. Någonting är det ju. Någonting är det, om det finns någon liksom mild, någon form av autism hos honom eller något. Den sociala biten, den verkar inte Sean Strickland förstå för fem öre. Hans livsteori är snacka skit om alla, säger någon något om honom, då ska de i princip bli mördade. Och det är ju en jävligt skev grej att leva efter. Men tydligen så verkar det vara det han gör. Jag hade gärna sett ett returmöte mellan honom och Allen. Alltså Strickland versus Allen. Det hade varit en intressant match. Det hade faktiskt varit en intressant match. Sen kan jag förstå på ett sätt, även det Vittori tyckte, att liksom med den här vinsten kanske inte ska kalla ut en champ. Jag kan på ett sätt fatta den ändå. Även om jag nu är lite kritisk till honom att formulera, med tanke på att han inte gick matchen. Men samtidigt så man får inte glömma heller. Liksom. Han kliver in, för det här är en kort varselmatch för honom också, hur man än vrider det. Mot en snubbe som har släckt honom. Och det är, då har man ju såklart sina hjärnspöken liksom. Absolut, när man är där inne och man blir prickad och wobblig och bara okay, shit, inte nu igen. Så det är tufft. Det är definitivt tufft att ta en sån. Speciellt också när det fanns ingenting för Brendan Allen att vinna på att möta nummer 14 rankade. Alltså ingenting. Han hade bara att förlora, så det var en högriskmatch för honom. Det får man liksom inte heller glömma. Och som jag tror jag skrev i svepet, att Chris Curtis är en tuff match för vem som helst. Alltså det gäller att gräva när man möter honom. Så att vi får helt enkelt se vad som händer. Matchen i sig, jag gillade den. Ja, jag tyckte den var bra. Det var en väldigt intressant match. Vidare. Damon Jackson, Alex Hernandez, även här, split. Sjukt bra match med. Alltså, jag gillade verkligen den här. Fan vad de krigade på. Alex Hernandez missade ju för övrigt vikt. Jag vet inte om de var 4 eller 5 pound. Cirka 2-2,5 kilo missade han vikt med. Jag vet inte riktigt hur han tänkte när han skulle gå ner en viktklass. Killen var egentligen redan stor för den viktklassen han var i. Såg redan väldigt dränerad ut inför de matcherna, men ja, jag vet inte. Nu missade han ju vikt där. Jag vet inte om frågan är bara om han ska gå upp en viktklass igen. Jag ska kolla hans record, hur det ser ut. 14-8, oh, fy fan. Alltså han har vunnit okej. Han har vunnit 2 på sina senaste 7. Han har helt enkelt inte lyckats rada ihop 2 vinster på rad sen han debuterade. Det var Benil Dariush och Oliver Robben Mercier. Torsk, vinst, torsk, vinst, torsk, vinst, torsk, torsk, vinst, torsk, torsk. Det är frågan om han ryker. Det är frågan om Hernandez ryker. Och egentligen mest skulle jag nog säga det är dels för hur hans record ser ut om vi bara tittar på de senaste fem då. Det är liksom två förluster, en vinst och så två förluster. Det och att han tar sig an, alltså du vet, missar vikten på det här sättet. Det är, vi ska se vilken klass var Bellagio-matchen i. Var fjärde vikt. Ska vi se. Okej, alltså Bellagio-matchen verkar som att den var i fjärde vikt. Jag kommer inte ihåg om han missade vikt eller inte. Jag fick fram att det här var första matchen i fjärde vikt, men det verkar som att det här var andra då. Ja, nej, vi får se. Vi får helt enkelt se. Grymt med Damon Jackson och jävlar vilken hårtransplantation han har gjort. Shit, alltså det är stor skillnad när man tittar på Damon Jackson på Sherdog och hur han såg ut i den här matchen. Ja, jävlar. Bra jobb. Det är fan bra hår. Det kan man inte klaga på. Men väldigt underhållande fight. Jag tyckte att den här hade... Det blev en split här också. Det var fram och tillbaka på alla sätt. Jag vet inte riktigt, jag minns inte riktigt vem jag hade som vinnare där när det väl ropades ut. Jag kommer inte ihåg. Jag för mig att jag lutade lite mot Damon Jackson, men att det var väldigt, väldigt jämnt. Men en grymt bra match. Jag tycker ändå att det här kortet, alltså det levererade, speciellt prelims. Alltså de första tre matcherna, det var hög leverans på dem. Snabbt. Sen har vi då José Mariscal, Morgan Cherie. Fy fan, alltså det här var också en helt sjuk match, alltså helt galen match. Mariscal har ett driv som är satan vad han gör matcherna jobbiga, i alla fall den här. Fy fan, alltså han är in your face hela tiden, kommer med allting liksom, det är långa kombinationer, det är press, ja, alltså, oh, fy fan, det var jobbigt. Man märkte verkligen att Cherie fick jobba, speciellt första ronden fick han verkligen kämpa. Även den här split, här vet jag inte alls. Här hade jag ingen aning vem som skulle vinna när hon ropade upp. Här var jag väldigt osäker. Men Mariscal, underhållande. Ska ta en titt lite snabbt här på hur mycket vinster han har. 16-6. Shit, han har just nu 6 vinster på rad. 6 vinster på rad. Gått 3 matcher i UFC. Grymt jobbat. Riktigt, riktigt bra jobbat. Ska bli spännande att se Mariscal också. Som jag sa för inte så länge sedan, det är den här nya generationen av fighters. Vi vet inte vem som är framtida champs, men någon av de här är det. Någon av de här just nu som börjar få sig sin första main event, inte main event utan huvudkortsbokning och så vidare. Det är, någon av de här personerna kommer i framtiden att stå med ett bälte. Det är, så är det. Så bara kolla hur gammal han är, José Mariscal. 31. Ja. Han är inte svinung, men han debuterade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det är 10 år sedan. Sen har vi den här matchen som var ju helt insane. Först och främst Ignacio Bahamondes, alltså var ju, såg ut att vara en viktklass ovanför. Han såg ju mer ut som en välteviktare, alltså, grejen är, han är lång men han är inte spinkig, vilket förvånar mig. Och Christos Giagos, där märkte man ju direkt Christos Giagos, fan, han hade så svårt att nå fram. Så svårt att nå fram. Det ser man hur mycket räckvidd kan göra. Alltså, Bamondes är den här killen är danger i den här viktklassen. Matchen var det en rond 3:34, huvudspark, boom, Giagos går ner, walk of KO för Ignacio. Alltså så jävla snyggt. Otroligt snyggt. Bamondes gick innan mot Ludovic Klein, torskade i en helhet domslut, debuterade i UFC 2021. Då förlorade han en split mot McDessie. Har sedan dess vunnit 3 matcher och har ju det där sjukt snygga avslutet mot Roosevelt Roberts med en snurrspark, helt enkelt sätter den rakt i huvudet, KO-ar honom med 5 sekunder kvar på matchen. Och nu får han den här mot Bamondes. Jag tror att många chilenare just nu är väldigt nöjda, för det är inte supermycket chilenare som... Frågan är om han till och med just nu är den enda chilenaren. Jag tror att, eller det har funnits en chilenare innan, och det har säkert funnits någon mer. Men det har inte, vi har inte varit liksom ett överflöde av chilenska fighters. Som sagt, vissa länder har liksom skickat mer, och jag tycker det är sjukt roligt att vi får en, alltså, ung kille också, 26 år gammal, han fyller 27 i augusti, liksom verkligen den nya generationen av fighters, och att han kommer från Chile och är så här bra är bara, det är jätteroligt. Super roligt. Så att det är kul att se de här länderna som inte har skickat skitmål. Det är samma som Spanien jag brukar lyfta också. Det har inte funnits en uppsjö av fighters, spanska fighters. Det är några stycken. Jag tror att man kan räkna dem på knappt 2 händer typ, om ens det. Men där omkring. Och jag tror att Chile, det är nog liknande. Den första tror jag kom när det var Contender Series Latin America, då var det en snubbe som var chilenare där. Sen, det ska finnas någon till, jag kommer bara inte på. Men Bamondes är den som definitivt just nu sticker ut. Gått 6 matcher i UFC och har endast förlorat 2 av dem, och det är via domslut. Så att det ska bli spännande att se. Det är mycket intressant att se var den här killen kommer och hur långt han kan ta sig. Men med helgens prestation, hej, det här är en riktigt intressant fighter att hålla upp ögonen på. Så att om ni inte såg hans match, den är inte ens en rond, och den är väl sevärd. Väl sevärd. Chris Campbell, Trevor Peak, även det här var också så här helt sjuk fram och tillbaka match. Peak plockade ett enhälligt omslut, kul för honom. Riktigt roligt att se. Jag tänkte att jag ska gå igenom de här första matcherna på kortet. Nora Cornol, andra ronden, helt sjuk. Jag tror hon satt ett knä typ i leven. Och så ser man nu Melissa börja backa upp, och ser liksom, jag tror att det är 2 huvudsparkar som Cornol hinner få in innan domaren kliver in och bryter. Också sjukt snyggt. Jättebra. Cesar Almeida jobbade väldigt bra på Dylan Budka. Slog ut honom i rond 2. Och där var det också det att Budka var jättedrivande i första ronden och en bit in i andra. Men såg också ut att bli lite trött av allt, och den som också gav mest skada när Budka försökte liksom ta ner Almeida var att Almeida jobbade både bra med slag och armbågar ifrån clinch, skadade Budka rätt mycket. Men till slut när han väl fick möjligheten att vrida upp, alltså då var det ju bara tack och hej. Så att Almeida blir intressant. Almeida är också en av få, jag vet inte om han är den enda, men vi ser en av få fighters, eftersom att Adesanya också vunnit mot honom, som har vunnit mot Poatan. Så att vem vet, Almeida kanske kan göra kometkarriär här och få möta Poatan. Nu är han ju i fel viktklass, så att vi får se. Men komma in med den storylinen är inte heller dåligt, att man är en av dem som har vunnit. Dan Argueta mot John Matsumoto. Argueta jobbade så mycket grappling för att sen fastna i en giljotin. Helt sjukt. Och han klappar men somnar i klappet. Han somnade verkligen i klappet. Och så fort de släpper ser man att han börjar vakna upp och har... Man märker att han vet inte var han är någonstans. Han förstår inte vad som har hänt. Jobbigt. Väldigt jobbigt att vara... Alltså för så som jag minns det nu, och jag kan absolut ha snurrat till det, det har ändå gått liksom ett dygn sedan jag såg den, men jag vill minnas att Argueta var typ drivande hela tiden på nedtagningar, kämpa liksom. Det var hans, skulle man bara gå på ren och skär domarkort där så tror jag att Argueta hade vunnit. Men det är det här som är den fantastiska charmen med MMA. Du kan vinna på poäng, men med en sekund kvar, typ Korean Zombie och Jair Rodriguez, så förändras allt. Grymt. Kul för Jan Masumoto. Det här var allt för det här avsnittet. Som sagt, vill ni höra mig prata om prelims, då signar ni upp er på Patreon. För att imorgon så kommer jag att gå igenom prelims. Man signar upp sig på tier 2 alternativt tier 3. Då kan man lyssna på det. Och blir man en tier 3, då blir man en så kallad champ. Och då får man sitt namn uppropat i podden. Och där har vi Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Jon Olsson, Fredrik Hansson, Lukas Tano, Jörgen Fläckerud, Martin Malmgren, Marek, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger och Simon Svan. Hörrni, tack för den här gången. Så hörs vi imorgon på Patreon.